Kära himmelske fader, Herre, vi kommer inför dig för att vi har ett genuint behov. Far, du ser att jag är inte tillräcklig för att kunna förmedla det budskap som du vill få fram här idag. Men Herre, jag ber att du ska förbise mina brister och använda mig idag för att kommunicera det som du vill ha sagt. Herre, du vet att det finns en kamp bakom kulisserna som påverkar våra sinnen. Jag ber att våra sinnen ska kunna vara klara och tydliga idag. Hjälp oss att kunna lyssna till din andes röst. Och Herre, jag vädjar till dig. Låt budskapet förvandla oss. Låt det påverka oss och beröra oss. Så att vi kan fortsätta den här veckan på ett nytt sätt tillsammans med dig. Det är min bön och jag tackar dig för att du hör. För att vi ber i vår frälsare och Herre Jesu Kristi namn. Amen. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Den text som Nennad läste är en text som vi tycker är fin på många sätt. Jakobsbrevet 5 och 16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helande. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Frågetecken. Har bönen stor kraft och verkan? Vi kanske säger ja, men låt mig ställa dig en fråga i så fall. Jag vill prata om förbön idag. Hur många här inne har någon gång bett för en annan person? Att en annan person kanske ska lära känna Jesus eller komma i kontakt med sanningen. Nästan allihopa utav oss har gjort det. Jag tror i princip alla utav oss har gjort det någon gång. Om du brukar att be. Varför ska vi be? Vi säger att bönen är mycket mäktig och verksam. Men vad gör bön för praktisk skillnad? För gör inte Gud redan allt som han kan för att nå och för att rädda alla de människor som kan räddas? Vad skulle ni säga? Gör inte Gud redan allt som han kan för att rädda alla som kan räddas? Gör han inte det? Varför ska vi då be? Vad gör bön för skillnad? Vissa säger att ja, men okej, bön gör kanske ingen skillnad, men det är ett psykologiskt piller som vi tar ungefär för att vi ska kunna må bättre. Visst känns det bättre efter att vi har bett, så har vi har bett att Gud snälla var med den där personen och led dem. Ah, vad skönt, nu har jag bett för dem, eller hur? Det känns bra. Är det det som bön handlar om? Och jag tvivlar inte överhuvudtaget på att bön faktiskt är en välsignelse för oss själva. Det drar oss närmare Gud. Absolut, det gör det. Men är det allt? Eller är det så att jag kan be på ena sidan av världen för någon människa som befinner sig på andra sidan av världen och det faktiskt gör en verklig skillnad? Och varför gör det i så fall ifall Gud redan gör allt som han kan för att rädda den här människan? Hänger ni med på frågan? Det är min fulla övertygelse att ju mer vi förstår om förbön, desto mer kommer vi att be. Och jag skulle vilja studera mer det här ämnet idag. Ifrån Danielsboken, kapitel 9 och 10. Vi ska börja i Danielsboken, kapitel 9. Här så får vi en inblick i vad som faktiskt händer när vi ber. Och jag tror att du kommer att bli välsignad. Daniel kapitel 9, vers 1-4. Bakgrunden är den att Daniel, han är förvirrad. Han har just fått en syn som har gett honom intrycket av att det skulle ta en väldigt lång tid innan han får komma tillbaka. Eller innan Israels folk, innan judarna får komma tillbaka till Jerusalem och bygga upp templet. Templet har blivit ödelagt av babylonierna. Och det skulle gå 70 år av ödeläggelse ända tills de fick komma tillbaka. Men Daniel är lite förvirrad över när de verkligen ska komma tillbaka. Så vad gör han? Han läser Bibeln och han ber. Okej? Daniel kapitel 9 och vers 1-4. Det är ett bra tips om du är förvirrad någon gång. Vers 1 så står det: där är Javers första regeringsår, han som var son till Ahasverus av medisk släkt men hade blivit kung över Kaldenas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Okej, så han läser Jeremia, han säger, wow, det är ju bara 70 år och 70 åren håller på att ta slut. Men han inser att hans folk, eller Israels folk, de är inte redo för det här. Och därför så läser vi vers 3. Att jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände: O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Och så vidare. Han säger, vi har syndat och gjort orätt. En otroligt vacker bön som han ber. Och Daniel får svar på sin bön. Halleluja. Han får svar på sin bön. Kapitel 9, vers 20. Så läser vi. Efter att han har bett den här bönen: jag fortsatte att tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd. Och kom inför Herren min Gud med min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sade till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att berätta det för dig. För du är högt älskad, så ge akt på ordet och förstå synen. Tänk att få ett besök av en ängel. Det får Daniel här. Och när hörde Gud Daniels bön? Var det efter 10 minuter, efter 20 minuter, efter en halvtimme? Det var direkt, eller hur? Redan när du började be, då gick ordet ut om att ängeln Gabriel skulle komma. Och tänk, jag vet inte hur lång tid det tar att be den här bönen, kanske 5 minuter. Men det är så lång tid det tar för ängeln Gabriel att förflytta sig från himlen ner till jorden, till Daniel. Han kom direkt. Ett direkt, konkret bönesvar. Vilken uppmuntran, eller hur? Hur många av er har fått uppleva ett direkt bönesvar någon gång? Underbart att se. Man kanske har bett om någonting och så sker det rakt inför ögonen. Vilken känsla, eller hur? Då känner man verkligen, nu är Gud här. Nu verkar Gud. Jag har varit med om det själv många gånger. Och jag har haft många vänner som har varit med om det också. En av mina vänner som heter Rebecca. Hon och hennes man kände ett kall av att åka till Finland som missionärer i några år. Men de hade ett problem. Rebecca hade fått foglossningar från den sista graviditeten som gjorde att hon hade stora smärtor. Och hon kunde inte klara av de vardagliga sysslorna ens. Och med den här situationen, den blev inte bättre. Utan det blev värre och värre för henne. Och till slut så var det prat om att hon skulle hamna i rullstol. Alltså, så illa var det. Under en tid i alla fall. Och med den här situationen så tänkte de att kan Gud verkligen skicka oss till Finland som missionärer? De frågade råd från en pastor. Och den här pastorn sa till dem att vet ni, om du Rebecka mår på det här sättet så skulle jag inte rekommendera att ni åker dit. Men, sa den här pastorn, har ni funderat på att be om helande? Och bli smorda med olja som det står i Jakobs brevet. Nej, det hade de kanske inte tänkt på. Pastorn gav ett bibelstudie till dem. Och därefter så bad de. De sa, Gud, om det är din vilja att de ska åka till Finland som missionärer, så låt henne bli helad. Och från den stunden så kände hon ingen smärta. Hon trodde inte riktigt det var sant först. Hon tänkte, ja men det är säkert bara någon adrenalin eller någonting. Så hon var lite osäker. Men det gick några timmar, det gick en dag, det gick två dagar, det gick tre dagar, det gick en vecka, det gick en månad. Hon insåg, jag är helad. Ett direkt bönesvar. Och de åkte till Finland som missionärer. Gud gör sådana saker ibland. Ett villkor för att få direkta bönesvar, eller för att få bönesvar, är att vi ber enligt Guds vilja. Och direkta bönesvar kan vi alltid uppleva när vi ber om förlåtelse för synd. När vi ber om seger över frestelser. Då kan vi lita på att vi direkt alltid får det som vi ber om. Men vad när vi ber för andra människors frälsning? Är det enligt Guds vilja att andra människor ska bli frälsta? Hur många tror det? Det står, om ni tvivlar på det, så står det i 1 Timoteus 2 att Gud vill att alla människor ska komma till insikt och ska omvända sig och komma till insikt om sanningen. Det är Guds vilja. Men hur många av er har någon gång bett för en person och kanske fortfarande ber för en person att de ska ta emot Kristus, att de ska bli ta emot frälsningen, men de har inte ännu avgjort sig för Kristus? Är det då inte Guds vilja? Eller varför dröjer det? Varför dröjer det ibland? Vi får en liten inblick i det i Daniel kapitel 10. Daniel fick ett direkt bönesvar. Och ängeln Gabriel berättade också för Daniel i 9:25 att Jerusalem skall bli återuppbyggt. Och bara en tid därefter så får judarna återvända och de får börja bygga upp templet igen. I Daniel kapitel 10, vers 1-3, så läser vi om någonting som hände en tid senare. I Daniel 9 så var det i Darius första regeringsår. Medan här i Daniel 10 så är det i den persiske kungen Koresh tredje regeringsår. Lägg det på minnet. Tredje regeringsåret för Koresh. Så fick Daniel, som också kallas Belteshazzar, en uppenbarelse. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav vakt på ordet och fick insikt om synen. Vers 2. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun. Jag smorde mig inte med olja förrän de 3 veckorna hade gått. Så Daniel fastar, och vi förstår senare att han också ber. Men han sörjer också. Varför sörjer han? Ja, för att förstå det måste vi titta på kontexten och vad som händer i Israel under den här tiden. Vi ska titta på Esras bok, och som ni har ert finger där, vi kommer tillbaka till Daniel 10, men slå upp med mig till Esras bok. Det är efter Samuelsböckerna kommer kungaböckerna, sen krönikeböckerna, och därefter kommer Esra, precis efter andra krönikeboken. Om ni kommer till Nehemja och Ester och Jobb så har ni kommit för långt. Vi ska titta i Esra kapitel 1 och vers 1-3. Vi vill förstå varför sörjer Daniel. Vad är situationen? Vi vet att Daniel hade Israels framtid på hjärtat. Han ville att templet skulle återuppbyggas. Han ville att judarna skulle få komma tillbaka och återställa huset som där de skulle tillbe Gud på. Och vi läser vad som händer här i Esra. Esra kapitel 1, vers 1-3. Det här utspelade sig mellan Daniel 9 och 10. Så det utspelar sig i, vi läser, i den persiske kungen Koresh första regeringsår. Minns ni, när utspelades i Daniel 10? Hans tredje regeringsår. Så det här är 2 år tidigare. Är ni med? 2 år tidigare, innan Daniel sörjer, så hände det här. Det hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne. Det här kommer vi tillbaka till senare. Herren påverkade den persiske kungen Koresh sinne så att han över hela riket lät kungöra både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kung av Persien. Herren, himmelens Gud, har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Ett otroligt bönesvar på Daniels bön i kapitel 9. Här så kommer de att återvända. Kungen i Persien har blivit påverkad till att utfärda ett beslut om att de får uppbygga Jerusalem igen. Men 2 år senare så ser situationen lite annorlunda ut. Titta i kapitel 4 i Esras bok. Där står det så här. I vers 1. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som återvänt från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren Israels Gud, gick de till Zerubabel och huvudmännen för familjerna och sade till dem: vi vill bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud precis som ni, och vi har offrat åt honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien lät föra oss hit. Ett vänligt erbjudande, eller hur? Vi vill komma, vi tillber samma Gud. Vi vill komma och hjälpa till här och bygga upp det här templet. Men det fanns ett problem. Dessa personer som kom och ville erbjuda sina tjänster, de var samarier. Och det var en blandning då mellan de israeliter som hade avfallit bland nordstammarna och assyrier. Och deras religion var väldigt lik den här blandningen då. Så det var en blandning mellan den sanna tron och hedendom. Och vi förstår det, om ni vill ha en referens, Andra Kungaboken 17:41. Där ser vi vilken slags religion dessa hade. Andra Kungaboken 17, vers 41. Kommer tillbaka till Esra sen. Vi vill bara lägga grunden här för att kunna förstå vad det är som händer här. Andra Kungaboken 17, vers 41, så står det om dessa folk som var kvar. Så vördade dessa folk Herren, men tjänade samtidigt sina avgudar. Även deras barn och deras barnbarn gör en idag så som deras fäder har gjort. Så visst, de tillbad Herren, men de tillbad också avgudar. Och ledarna för Israel, de insåg att vi kan inte samarbeta i att bygga Guds hus. Eftersom de hade förkastat den sanna tillbedjan utav Gud. Så de säger i vers 3, men Zerubabel och Jeshua och de andra huvudmännen för Israels familjer sa till dem: ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss. Det måste finnas en tydlig skillnad mellan församlingen och världen. Och det här kan vi lära oss ifrån den här berättelsen. Vers 4 så står det: men folket i landet fick judarna att tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge kung Koresh av Persien levde, och sedan ända till dess att kung Darius av Persien började regera. Så dessa personer, de var inte uppriktiga. Det var inte så att vi vill tillbe dig, vi vill tillbe Gud och vi vill bygga ett hus åt Gud för att vi älskar Gud. Utan det var snarare så att de hade andra motiv. Och judarna här kunde lägga märke till deras falska motiv. Och det visar sig sen att de hade rätt. Eftersom så fort de får ett nej, då blir de väldigt rebelliska och ska försöka förstöra istället. Så de hade inte egentligen något intresse av att templet skulle bli uppbyggt. De ville bara få lite ära åt sig själv. Så vad händer? Ja, Daniel sörjer över den här situationen i hemlandet. Kungen i Persien blir påverkad utav dessa personer, dessa falska rykten som de sprider. Misstänksamhet som kommer fram. Ja, dessa personer, dessa judar som du har skickat tillbaka, de vill egentligen göra uppror emot dig. Jag vet inte vilka argument de använde, men på något sätt så fick det kung Koresh att börja vela lite. Tänka att, jag kanske inte ska skicka de här pengarna som jag har lovat. Ja, det kanske är bäst att jag väntar lite grann och ser hur det utvecklas. Det började bli en konflikt här. Och det hotade Israels framtid. Och Daniel sörjer över det här och han ber, han fastar i 3 veckor. Hela himlen är intresserad av den här konflikten. Men svaret på Daniels bön dröjer. Gå tillbaka till Daniel kapitel 10 igen. Daniel 10, vers 12-13. 12-14 kan vi läsa. Det står så här: han sa det till mig. Nu är det ängeln. Ängeln kommer faktiskt. Efter de här 3 veckorna så kommer ängeln Gabriel till Daniel. Och så står det så här: han sa det, var inte rädd Daniel. I vers 12. Daniel 10, vers 12. Var inte rädd Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Vänta lite ett tag. När var Daniels ord hörda? Efter 3 veckor? Första dagen. Precis samma sak som vi såg i Daniel 9, eller hur? Gud hör bönen, den uppriktiga bönen, så fort vi ber. Orsaken till att hålla ut i bön är inte, jag vill understryka det, det är inte så att Gud ska höra oss. Att vi tjatar på Gud tillräckligt mycket så till slut så säger han, okej då, vad är det du vill? Nej. Gud hör bönen, han hör den uppriktiga bönen från första stunden. Men vi kan tycka, men varför, vad är det som hänger, varför tog det så lång tid då? Han sa, vi läser versen igen. Var inte rädd Daniel, redan från första dagen när du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför Gud, inför din Gud, har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. På grund av dina ord, alltså på grund av Daniels bön, så kom ängeln Gabriel nu. Men det var först 3 veckor senare. Om nu Gud hörde bönen ända från början, varför dröjde det då 3 veckors tid? Förvirrande, eller hur? Ängeln förklarar sig. Han förklarar sin försening. Vers 13. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Okej, så ängeln Gabriel kommer här och säger: ja Daniel, förlåt att jag var sen. Persiens kung Koresh, han var för stark för mig. Han stod emot mig under 21 dagar. Vänta nu lite här. Är det verkligen så att kungen i Persien är starkare än ängeln Gabriel? Var det så att kungen i Persien såg ängeln Gabriel komma flygande och sa: nej, stopp här, du får inte komma förbi. Och så brottades han med ängeln i 21 dagar. Nej, det är inte det vi förstår. Det är inte det som har hänt. En enda ängel är starkare än 185 000 assyrier. Så en liten kung kan inte göra någonting mot en Guds ängel. Det är någonting annat som ligger till grunden för det vi läser om här. Försten över Persiens rike stod emot mig. Vad var det som hände? Det var en andlig kamp om Koresh sinne. Kommer ni ihåg vad vi läste i Estra kapitel 1 och vers 1? Det stod att Gud hade påverkat sinnet hos Koresh. Och varför tog det då så lång tid för Gud att påverka Koresh sinne? Jo, det är för att det som hindrade Gud från att verka snabbare, eller ängeln Gabriel från att komma snabbare, var Koresh fria vilja. För vet ni att Gud, han har begränsat sig själv. Det kan låta konstigt, men det har han faktiskt gjort. Han har begränsat sig själv till att respektera människors fria vilja. Tror ni på det? Han har begränsat sig själv till att respektera människors fria vilja i vissa avseenden. Så Gud, han kan påverka sinnet. Han kan skicka tankar, han kan skicka argument, han kan påverka känslor på olika sätt, men han har valt att inte välja åt kungen i Persien. Och det är det han gör. Ängeln kommer dit och kämpar för att försöka övertyga Koresh att välja. Att välja rätt beslut. Och så kanske du har upplevt också. Du har hört Guds maningar till dig. Men han väljer inte åt dig. Han tvingar dig inte att göra någonting. Utan det är ändå ditt val om du vill följa Guds maningar eller inte. Och här var det en verklig kamp om Koresh sinne. Det finns även en annan makt som kämpade med Koresh sinne. Och det var Satan och hans änglar. I Johannes 13, vers 2 så läser vi att Satan har förmågan att också skicka tankar. Det står att han ingav Judas den tanken att förråda Jesus. Så den här kampen om sinnet utspelar sig i Koresh sinne. Guds änglar, Gabriel där, kämpar. Han försöker att skicka dem impulser och tankar och kanske påverka de människor så att de kan säga så bra saker till kungen som gör att han inte tror på de här lögnerna om vad judarna ska göra. Medan Satan och hans änglar, de är upptagna med att försöka påverka kungen Koresh att tro på de här lögnerna. Tro att han försöker så misstänksamhet och säga: ja, men det de gör är inte bra. Och om du låter dem få bygga upp det här templet, då förlorar du din egen prestige. Talar till saker som kanske kungen var svag för. Det är en verklig kamp. Vi ser den här kampen också i en av de samtida profeterna i Daniel. I Sakaria. Sakaria kapitel 3. Här så ser vi, det utspelar sig lite senare, men vi får konceptet här klart och tydligt. Sakaria kapitel 3, vers 1-2. Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa till Satan, Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig. Han som har utvalt Jerusalem, är inte denne en brand ryckt ur elden? Det är en strid, det är främst en ordstrid som vi ser här, mellan Satan och Herren. Och striden handlar helt enkelt om vem som har rättigheter till den här människan. Koresh var inte en överlåten, gudsfruktig person, eller hur? Så Satan säger att Koresh står på min sida. Han har inte lämnat sitt hjärta till dig, Gud. Du har ingen rätt att påverka hans sinne. Utan han måste få följa precis det som jag säger, för han har valt att följa mig. På ett sätt så kan det vara rätt. Vad ska Gud göra? Om en person har valt att följa Satan, då kan det tyckas att ja, men då måste Gud låta honom, släppa honom. Men Gud har ett hemligt vapen i sin arsenal. Och vet ni vilket vapen det är? Det är förbön. Det är förbön. Häng med på det här. Det här är poängen med budskapet idag, så lyssna noga nu. Gud måste respektera Koresh fria vilja. Men om någon, låt säga Daniel, ber för Koresh, så behöver Gud respektera den fria viljan hos Daniel som ber för honom. Och Gud får därmed större möjligheter eller kraftigare argument för att kunna verka än vad han tidigare inte har haft. Hänger ni med på det? För Gud kan säga där att ja, men den här personen har bett för den. För visst, Koresh har inte kanske själv valt att följa mig. Men Daniel här, han ber för Koresh. Och därför måste jag svara på Daniels bön. Och därför har han rätt att påverka Koresh på ett kraftigare sätt än vad han kanske annars inte skulle ha rätt till, eftersom han själv har begränsat sig efter människors fria vilja. På grund av Daniels ord, står det i Daniel 10:12, så kommer ängeln till Daniel. Guds änglar kan skicka fler tankar till Koresh som motarbetar Satans lögner. Och Koresh sinne velade fram och tillbaka under 3 veckors tid. Och till slut så fick Kristus själv träda in. Jag tycker om det här citatet från Prophets and Kings. Det står: i 3 veckors tid kämpade Gabriel med mörkrets makter och försökte motarbeta inflytandet på Koresh sinne. Och innan kampen avslutades kom Kristus själv till Gabriels undsättning. Det är Mikael, han som är som Gud, den oskapade ärkeängeln, som är jämställd med Gud. Han kommer till Gabriels undsättning. Och allt som himmelen kunde göra för Guds folk hade gjorts. Segern vanns till slut. Fiendens styrkor hölls tillbaka under hela Koresh regeringstid och hans son Kambyses. Tack vare att Daniel bad. Tack vare bönen som han bad. Vilken kraft det finns i bönen. Det är otroligt. Och du kanske säger, ja, men det här var bara i Gamla testamentet. Vi ska se det i Nya testamentet också. Men vad hade hänt? Jag vill bara ställa den här frågan. Vad hade hänt om Daniel hade gett upp? Han hade bett några gånger och så tänkte han, det här lönar sig inte efter en veckas tid. Det får vara. Då hade troligtvis inte Gud kunnat verka på samma sätt. Varför då? Ja, för att Satan kunde ha sagt att ja, men Daniel, han är inte uppriktig. Han bad ju bara en gång. Men när Daniel är uthållig i bönen, då har Gud ett argument som inte kan motsägas. Titta i Lukas kapitel 22. Där ser vi samma kamp igen. Lukas kapitel 22, vers 31-32. Lukas kapitel 22, vers 31-32. Det står så här. Jesus pratar med Petrus, med Simon. Han säger: Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig för att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Vilken text. Satan har begärt att få sålla er som vete. Vem har han begärt det utav? Vem har han begärt det här utav? Jag tror att han har begärt det inför fadern. Vi ser samma upplägg där som i Zakaria. Satan kommer med sina argument. Han säger: Gud, du har inte rätt att låta Petrus fortsätta att vara din lärjunge. Han har stolthet i sitt hjärta. Han är inte omvänd. Han är självtillräcklig. Han litar på sig själv. Han har ett häftigt temperament. Vet du, Gud, han velar i sin tro. Han är inte helt och hållet på din sida. Genom sitt fria val så har han valt att till och med motarbeta dig, Kristus, på många områden. Jag begär att han ska få följa mig istället. Att jag ska få full kontroll över honom. Att jag ska få sålla bort honom. Han har begärt att få sålla bort Petrus. Men vad säger Jesus? Men jag har bett för dig. Jag har bett för dig. Kristus bad för Petrus. Trodde Jesus på förbönens kraft? Det gjorde han. Han bad för Petrus. Han sa: Gud, ge inte upp på Petrus. Jag vet att han har de här svagheterna som Satan pekar ut. Men ge inte upp på honom. Jag vet att det finns en uppriktighet i honom. Låt honom hålla ut. Och vi vet att trots att Petrus förnekade Kristus, så omvände han sig senare. Och Guds kraft verkade i hans liv. Det är otroligt. Vilken kraft förbönen har. Därför vill jag ge en utmaning till alla er som kommer ifrån Paulus. Första Timoteus kapitel 2. Där finner vi en uppmaning om bönens otroliga kraft. Har ni hört uttrycket att bön är krigare någon gång? Det är inte bara ett fint uttryck. Det är en verklig kamp i när vi ber. En andlig kamp bakom kulisserna. Första Timoteus kapitel 2 och vers 1-4. Därför så säger Paulus här: först av allt, inte sist av allt, men först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Vi kan be för alla människor. Det finns ingen person som har gått för långt för att vi ska kunna be för honom. Jag tror att vi kan be för alla människor. Vi kan be för alla människor, säger Paulus. För kungar och alla i ledande ställning. Det var det som Daniel gjorde, eller hur? Det finns en del konspirationsteorier ibland som försöker lyfta fram, och jag ska inte säga att jag är helt främmande för allt som har med konspirationsteorier att göra. Vissa saker kan vara sant. Men vissa saker som hävdar att allt som regeringar gör är direkt från Satan, eller allt som händer bland högt uppsatta ledare, det är direkt från Satan, och det finns någon form av stor konspiration där alla verkar emot sanningen. Jag tror det finns en stor konspiration. Men det är Satan som har den konspirationen. Det är han som försöker styra, påverka kungar i en riktning. Men det finns också en annan makt som kämpar där, och det är det som många av dessa konspirationsteorier missar helt och hållet. De missar att det finns en god makt som också försöker att övertyga kungar, ledare. Och ibland så följer de Gud. Och därför så behöver vi be för dessa. Vi behöver be för alla kungar, alla i ledande ställning. Be för era ledare. Vet ni hur lätt är det inte att kritisera våra ledare? Det är så lätt att tycka att nu följer de Satans väg. Okej, om de nu följer Satans väg, be för dem då att Guds änglar ska vara där, att de ska kunna påverka dem till att fatta rätt beslut. Amen. Det är så lätt att göra det, men Paulus uppmanar be. Förbön, bön, åkallan, tacksägelse för alla kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt, gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag vill ge en utmaning till er. I er bänkrader så finns det ett litet kort. Jag skulle vilja att ni plockade upp det om ni hittar det. Gräv lite där. Det är ett förbönskort. Om du har blivit övertygad om förbönens kraft och hur viktig den är, så vill jag utmana dig till att använda det här kortet. Det står förbönsstrategi 555. Och ni ser att det finns tre steg där. Det första steget är att välja fem personer och att be för dem under 5 minuter per dag under 5 månaders tid. Okej, det kan vara lätt att be för. Ni kanske säger, jag har en hel lista på 120 namn som jag ber för. Det är inte fel att ha det, men ibland så tappar kvaliteten lite grann i bönen, eller hur? När man har allt för många. Låt oss fokusera på några speciellt mycket. Och det är det som det här handlar om. Skriv upp dessa namn. Jag vet inte om någon av er minns. Kommer ihåg Duhita? Hon, när jag jobbade här 2007. Så träffade jag henne för första gången. Hennes mor hade tittat på Lifestyle TV och sagt till sin dotter att om du vill veta sanningen så gå till Adventkyrkan. Och skickade dottern till Adventkyrkan. Och hon kom dit och ville veta när gudstjänsten var. Och vi hade en möteserie då. Vi bad henne, kan du inte stanna på möteserien? Hon sa, nej tyvärr, jag har annat planerat. Hon gick ut genom dörren här. Men sen så stannade hon på trappen. Och det var något som drog henne tillbaka. Och hon funderade länge på det här. Och hon stod där ute ett tag. Och sen till slut så vände hon på klacken. Hon gick tillbaka in igen. Och hon sa, jag beslutar mig för att stanna. Och det beslutet förändrade hennes liv. Hon började studera Bibeln. Efter det. Och lärde sig otroliga saker. Och hon fattade också beslut. För dop. Men om olika anledningar så blev det inte av. Och jag reste bort härifrån också, som hade studerat med henne. Och hon hade inte riktigt helt avgjort sig. Och jag kände en sorg över det. Men jag hade en sån här lapp. Där hennes namn stod skrivet. Och under 9 års tid, så bad jag för henne varje dag. 9 års tid. Jag bad att Gud inte skulle släppa taget om henne. Och vet ni, jag såg Gud verka. Hon kom i kontakt med Adra. Hon gjorde sitt projektarbete nere i Uganda med mina föräldrar. Hon började sedan arbeta på Adra i Sverige. Hon höll kontakten på olika sätt. Jag såg att Gud verkade. Och i oktober 2016 så fattade hon igen sitt beslut. Och hon blev döpt i Stockholm innan hon åkte iväg till FN, till Etiopien, för att arbeta för FN. Och på den dopsdagen så gav jag henne en lapp. Och den lappen var en sån här lapp som var ihopskrynklad, som jag hade bett för henne under 9 års tid. Jag tror på bönens kraft. Jag tror även ifall det tar tid så kan Gud göra under om vi inte ger upp. Gud kommer att hålla fast vid den personen oavsett hur lång tid det tar. Ge inte upp er bön. Tröttna inte er bön. För att det gör en skillnad. Det påverkar på ett eller annat sätt. Det är min utmaning till er. Är det någon som skulle vilja ta den utmaningen och använda sig av den här? Vill ni hålla upp den i så fall? Amen. Amen. Himmelske Fader, vi tror på förbönens kraft och vi ber, Herre, var nådig. Du ser de personer som vi kanske har bett för i många år. Hjälp oss att inte ge upp. Hjälp oss att lita på att du har makt att inverka. Trots att vi inte förstår exakt hur eller när. Jag ber att vi ska kunna ta det här på allvar och håll oss ansvariga för det beslut som vi har fattat idag. Hjälp oss att ta den här tiden. Och vi vet att du kommer att förändra våra hjärtan i det att vi gör det. För vi ber om en övertygelse om att du hör. I Jesu namn, låt alla säga. Amen.